This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är en gymnasielärare i bland annat historia som gör den här podcasten om just svensk historia. Utgångspunkten är den svenska regentlängden och tanken är att podden ska tas genom den svenska historien just med utgångspunkt i de svenska regenterna. Nu har det ju blivit så under de senaste avsnitten att jag har stannat till ganska mycket vid specifika händelser och personer som har varit intressanta under Gustav Vasas regentperiod mellan 1523 och 1560. Men nu börjar vi närma oss slutet på den här perioden och i dagens avsnitt så kommer vi faktiskt gå en bra bit efter Gustav Vasas regentperiod eftersom vi kommer prata om Katarina Gustavsdotter Stenbock som ju var Gustav Vasas tredje hustru och drottning av Sverige. Hon slutar ju vara drottning i och med att Gustav Vasa dör 1560, men hon lever ett långt liv och dör inte förrän en bra bit in på 1600-talet och lyckas därför uppleva en hel rad av svenska regenter. Innan vi drar igång med dagens avsnitt så ska jag som vanligt säga att podden finns på sociala medier. Finns på Instagram, Twitter och Facebook, heter Kungar och krig på samtliga ställen. Du når podden på kungarochkrig@gmail.com. Vill du bidra till podden så är det kul om du kan bli Patreon på patreon.com/kungarochkrig. Där kan du bli månadsgivare på 1, 3, 5, 10, 20 eller 40 dollars nivån. Vill du inte bli månadsgivare så får du jättegärna swisha ett bidrag till 123-261-46-18 123-261-46-18 och då skickar du det till Reostat Media AB och det är det produktionsbolaget som ligger bakom den här podden. Så, Katarina Gustavsdotter Stenbock kommer dagens avsnitt att handla om. Och hon är född den 22 juli 1535 på Torpa Stenhus. Och Torpa Stenhus ligger i närheten av Borås, vilket innebär att jag som uppvuxen i Borås har varit där ett antal gånger. Dels med skolan och dels med familjen. Det är ett trevligt utflyktsställe att åka till. Och det är faktiskt en av Sveriges bäst bevarade medeltida borgar eller slott. Den är byggd i slutet på 1400-talet och har gått i arv på antingen svärdssidan eller spinsidan faktiskt ända sedan den byggdes på 1400-talet. Det är fortfarande ättlingar till ätten Stenbock som förvaltar Torpa Stenhus. Där föddes alltså Katarina Gustavsdotter Stenbock 1535. Och det betyder ju att hon föds när Gustav Eriksson har suttit dryga 10 år på tronen. Han är alltså etablerad som kung när Katarina föds. Hon lever sitt liv under lång tid, som jag nämnde i början. Hon dör inte förrän Lucia-dagen 1621. Och det innebär att hon har levt i nästan 100 år. Hon får ju uppleva både 1, 2, 3, 4, 5 svenska kungar under sin tid som drottning. Eller under sin tid som enkedrottning. För hon slutar ju vara drottning i och med att hon, Gustav Vasa, dör 1560. Hon själv blir drottning 1552. Så där har vi liksom någonstans ramarna för Katarinas liv. Född 1535, död 1621, drottning av Sverige 1552 till 1560. Hon heter ju då Katarina Gustavs dotter. Och det betyder ju att hennes pappa heter Gustav. Gustav Olafsson av ätten Stenbock. Och jag kommer nog kalla Katarina för Katarina Stenbock huvudsakligen, för det är ju så som hon är mest känd för eftervärlden. Men Gustav, hennes pappa, han var riksråd och hade varit så sedan 1534. Han var en av Gustav Vasas allierade, tillhörde den innersta kretsen av Gustav Vasas män. Han hade även varit befälhavare under Dackefejden. Katarinas mamma, Britta Eriksdotter Lejonhuvud. Och där kanske en och annan lyssnare till podden höjer lite på ögonbrynen och känner igen det här Eriksdotter Lejonhuvud. Har vi inte hört det tidigare i podden? Och det har vi ju givetvis. För Katarinas mamma är ju syster till Margareta Eriksdotter Lejonhuvud, alltså Gustav Erikssons andra hustru, menar jag givetvis. Hans första hustru är ju Katarina av Sachsen-Lauenburg. När hon dör så gifter han sig istället med Margareta Eriksdotter Lejonhuvud. Och Margareta, drottning Margareta, är ju alltså då syster till Katarinas mamma, Britta. Och det innebär att Katarina är kusin till kungens barn. Alltså Katarina är kusin med bland annat Erik och Johan och Cecilia och Karl och så vidare. Margareta, hon, alltså drottning Margareta Eriksdotter Lejonhuvud, hon avlider ju i augusti 1551 och då är hon 35 år gammal. Har 9 barn, jag tror det är 8 egna och ett styrbarn i och med att Erik är född i det första äktenskapet med Katarina av Sachsen-Lauenburg. Annars har ju Margareta fött ganska många barn till sin man Gustav. När Margareta dör så betyder ju det att kungen kommer behöva hjälp i det här vardagliga arbetet att framförallt ta hand om barnen, för det är en stor barnaskara som man ska ta hand om. Och givetvis så finns det ju hovfolk som ska hjälpa till där, men det behövs ändå någon som går in och har liksom styr upp det där och har kontrollen. Så till en början så får kung Gustav hjälp av Kristina Gyllenstierna. Och Kristina Gyllenstierna, också gjort ett avsnitt om henne, alltså Sten Sture den yngres änka, hon som försvarade Stockholm i samband med belägringen 1520. Och hon är ju till åren kommen här under 1550-talet. Så hon hjälper till under en period, men orkar inte, utan då är det istället Margaretas systrar Britta, alltså Katarinas mamma, och Märta Eriksdotter som får hjälpa till. Men trots den här hjälpen som kvinnorna i Gustav Vasas närhet kan bistå med, så inser man att kungen kommer behöva gifta om sig, även om kungen är till åren kommer han också. Han är en gammal man här på 1550-talet. Han är sjuk och han är inte speciellt pigg, men han kommer behöva en drottning vid sin sida. Och då finns det ju, som på samma sätt som när han skulle gifta sig med Margareta Eriksdotter, 2 huvudsakliga alternativ. Det första alternativet är att han söker sig utomlands och försöker hitta en utländsk gemål. Och det har han ju prövat tidigare. Och det var ju så det gick med när han gifte sig med sitt första äktenskap med Katarina av Sachsen-Lauenburg. Då tog det ju flera år. Han fick nobben vid flera hov där han försökte hitta någon att gifta sig med. Det var en omständlig process även när han skulle gifta sig. Men när han liksom bestämt att det var Katarina av Sachsen-Lauenburg han skulle gifta sig med. Så det är också en omständlig process. Och eftersom Gustav var så gammal vid den här tiden så var det andra alternativet. Nämligen att hitta någon inom en svensk adelsfamilj, det såg som ett betydligt mer lockande alternativ. Och den här perioden där vi nu befinner oss i mitten på 1500-talet, den har kommit att kallas för kungafrändernas tid. Och det betyder att i och med giftermålet med Margareta så knyter kungen ett antal adelsfamiljer, bland annat då ätten Stenbock, ätten Bjelke, ätten Sture, närmare till sig. Och det blir en ganska begränsad elit med nära band till varandra som styr landet. Bland annat i den här innersta kretsen så ingår Gustav Olofsson, alltså Katarina Stenbocks pappa, Katarinas morbröder Sten och Abraham, den ingifte morbrodern Svante Sture, som jag har nämnt vid i ett flertal tillfällen i tidigare poddar. Svante Sture är ju gift med Katarinas moster Märta. Och det är några av dem som ingår i den här innersta kretsen kring kung Gustav Eriksson Vasa. Och adeln, de här adelsätterna, de ger kungen sitt stöd. Alltså de stödjer kungen som kung mot att kungen ger dem utnämningar och ger dem förläningar och ger dem olika typer av privilegier. Så det här är en win-win-situation mer eller mindre för kungen å ena sidan och de här adelsfamiljerna å andra sidan. Men det är inte bara männen som får sitta i riksrådet och som blir olika typer av rådsherrar och liknande som vinner fördelar av kungafrändernas tid eller under kungafrändernas tid, utan även kvinnorna i de här släkterna får stort inflytande. Dels genom att de har den faktiska kontrollen över gården oftast, och skillnaden mellan det offentliga och det privata är ju inte alls på samma sätt som vi tänker oss idag, utan det offentliga maktutövandet och det privata maktutövandet går lite mer hand i hand. Dessutom så blir många av de här kvinnorna stora jordägare när deras makar dör, vilket gör att genom att äga mycket jord så får de också mycket inflytande. Men nu ska ju då man hitta ett gemål till Gustav Vasa eftersom hans drottning Margareta har dött. Och istället för att vända sig utomlands så tittar man i ätten Stenbock, för där finns ju en giftasmogen kvinna i form av Katarina Gustavsdotter. Och hon är ju inte ens 20 år fylld, hon är född 1535, vilket innebär att här då 1551-52 så är ju hon 17 år gammal. Och åldern i sig har inte varit ett problem. Att man gifter bort någon i 16-17 års åldern är absolut inget problem under 1500-talet. Vi har ju ett flertal exempel på hur kvinnor gifts bort redan i väldigt, väldigt unga år, att de lovas bort. Och hon är giftasmogen Katarina vid den här tiden. Så adeln är helt fin med det här. Och även prästerskapet är fin med den låga åldern på Katarina. Det som prästerskapet däremot vänder sig emot, det är det nära släktskapet mellan Katarina och Gustav. Och framförallt mellan Katarina och Gustavs före detta hustru, nämligen Margareta. För Margareta är ju moster till Katarina. Alltså Katarinas mamma är syster med Margareta, den döda drottningen. Och det här är ett enligt prästerskapet allt för nära släktskap, både enligt kyrklig praxis och enligt Guds lagar. I tredje Mosebok kapitel 18 så står det en del om förbjudna släktled i samband med giftermål. Och det är inte vilka präster som helst som vänder sig emot att Katarina Stenbock ska gifta sig med Gustav, eller att Gustav ska välja Katarina Stenbock till sin hustru. Utan det är självaste ärkebiskopen och två andra biskopar. Men för Gustavs del så spelar det här inte så jättestor roll, eftersom han kan lite grann skita i vad ärkebiskopen säger. För sen reformationen startade 1527 så har allting rullat på så sätt att kungen har blivit kyrkans överhuvud. Kungen behöver inte titta och vända sig till påven och se vad påven säger. Utan kungen står över ärkebiskopen. Kungen är kyrkans överhuvud. Vilket innebär att även om ärkebiskopen säger att nej, men jag tycker att det här är ett för nära släktskap, kan kungen säga att nej, men det skiter jag i. Jag gifter mig med Katarina ändå. Katarina ska enligt åtminstone en folklig tradition ha varit förlovad med Gustav Johansson Tre Rosor. Alltså en son till Kristina Gyllenstierna och hennes andra man, Johan, minns inte efternamnet på honom, Johan av ätten Tre Rosor. Det är alltså i hennes andra äktenskap. Hon var ju gift med Sten Sture den yngre tills han dog vid slaget vid Åsundens is 1520. Kristina gifte om sig med Johan och fick bland annat sonen Gustav Johansson Tre Rosor. Och Katarina ska ha varit förlovad med honom på samma sätt som Margareta ska ha varit förlovad med Svante Sture, en annan av Kristina Gyllenstiernas barn. Så Gustav har ju haft en tendens att välja ge mål lite grann utifrån vem Kristina Gyllenstiernas barn har varit förlovade med. Nu vet jag inte hur belagt det här eller den här förlovningen mellan Katarina Stenbock och Gustav Johansson faktiskt var. Men oavsett, så när kungen kommer och säger att jag vill gifta mig med dig, då har Katarina Stenbock inte så mycket att säga till om, och Gustav Johansson Tre Rosor har absolut ingenting att säga till om, utan han får ju helt enkelt vika sig för kungens vilja. Så Gustav Eriksson åker till Torpa stenhus och hämtar Katarina. Det finns också någon folklig tradition här om att Katarina ska ha sprungit och gömt sig för att hon, när hon såg att Gustav kom. Liknar ju den berättelsen om när Gustav skulle lyfta sig med Margareta. Men vi kan ju i alla fall anta att familjen, Katarinas mamma och pappa och syskon, är överförtjusta att kungen väljer Katarina till sin drottning. För det innebär ju att de kommer att få en enorm fördel, eftersom Katarina nu kommer stå med ena benet i kungafamiljen och med andra benet i sin familj, alltså ätten Stenbock. Och det betyder ju att hennes mamma, hennes pappa, hennes bröder och hennes systrar kommer att få stora fördelar. I augusti 1552 så är det dags för vigsel i Vadstena klosterkyrka. Ärkebiskopen skulle ju egentligen ha vigt brudparet, eftersom det är ärkebiskopen som ska viga kungen och hans drottning när de ska gifta sig. Men ärkebiskopen var ju som bekant emot det här äktenskapet på grund av religiösa skäl. Så det var inte ärkebiskopen som veg dem. Däremot så kröner ärkebiskopen Katarina till drottning ett par dagar efter själva vigseln. Och sen har man 3 dagars långt firande i samband med vigseln. Och nu är då Katarina Gustavsdotter Stenbock Sveriges drottning och Gustav Vasas tredje gemål. Som drottning så har hon lämnat relativt få avtryck i källorna. Hon är ju ung när hon kommer till hovet. Hon är ju, vad säger vi, 17-18 någonting. Och det innebär att hon är 2 år yngre än sitt äldsta styvbarn, alltså Erik. Erik är alltså 2 år äldre än sin styvmamma Katarina. Johan, den nummer 2 i barnaskaran, är 2 år yngre. Och sen så kommer resten av syskonen i fallande ordning. Men Katarina är ju jämnårig med sina styvbarn. Så hon har ju mer gemensamt egentligen med sina kusiner, som ju styrbarnen också är. Det är lite rörigt, jag inser ju det. Men att komma som ung till det här hovet, som redan måste ha haft sina rutiner och sina riktlinjer, och Gustav Eriksson har ju satt sin tydliga prägel på hovet, och hans före detta hustru Margareta Eriksdotter Leijonhufvud har också satt sin tydliga prägel på hur livet på hovet ska ha varit. Men det som Katarina framförallt får i uppgift, det är ju att ta hand om uppfostran för Gustav Vasas döttrar. För han har ju också ett antal döttrar som jag kommer göra ett avsnitt om ganska snart. Kommer prata om Vadstena bullret bland annat. Då kommer jag prata mer om Gustav Vasas döttrar. Katarina föder inga barn under sin tid som drottning. Hon kommer inte föda några barn senare heller. Hon kan eventuellt ha varit gravid vid 1 eller 2 tillfällen under den tid som hon var drottning. Men det vet vi inte med säkerhet. Det vi med säkerhet vet är att hon inte föder några barn. Och vi vet också att hennes tid på tronen som drottning blir relativt kort. Hon får ju bara vara drottning i 8 år. Eftersom när hon gifte sig med Gustav Eriksson 1552 så är ju kungen en gammal man. Han klagar ideligen på trötthet och på huvudvärk. Han är ålderstigen och svag, vilket gör honom lättirriterad och misstänksam och ännu mer egentligen paranoid än vad han har varit tidigare. För det som är ganska typiskt för Gustav Eriksson som kung, det är ju att han har ett lätt paranoid drag. Men det blir ju ännu tydligare, han blir ännu mer lättirriterad under de sista åren när han är sjuk och har mycket värk. Han ska ju också ha haft en enorm och fruktansvärd tandvärk. Och det här gör att Katarina som närmsta anhörig, som hans hustru, under de här åren får träna på konsten att medla, vilket hon kommer ha stor användning för senare. 1560 på hösten i slutet av september så dör kung Gustav Eriksson Vasa, och hans tid på tronen som har varit sen kröningen, som har varit sen han valdes till kung 1523, är slut. Katarina ska ha vakat troget vid hans sida under den sista tiden med fara för sitt eget liv. Hon omskrivs på ett väldigt positivt sätt i källorna, att hon är en väldigt trogen hustru som vakar vid sin döende makes sida. Och nu är ju Katarinas tid som drottning slut, och då skulle ju den här podden också kunna ha tagit slut, eftersom det är egentligen Sveriges drottning vi pratar om här. Men Katarina kommer ju leva i ett 60-tal år till. Hon överlever ju inte bara kung Erik och kung Johan och kung Sigismund och kung Karl, utan hon får också uppleva de första åren på Gustav den andra Adolfs tid på tronen. Så det är en hel lång rad av svenska kungar som Katarina får uppleva. Och hon kommer att spela en ganska viktig roll under perioden som kommer. Och nu kommer vi ju faktiskt in på tiden efter Gustav Vasa. Eftersom Gustav Vasa dör nu 1560, det innebär att enligt alla uppdragna riktlinjer så är det hans son Erik som blir svensk regent. Han tar sig nummer 14. Han är den första svenska kungen som tar sig ett nummer på det här sättet. Och han är ju inte den 14:e Erik om vi ska titta på vilka faktiska kungar vi har haft. Det har inte varit 13 Erik före honom. Jag har pratat om ett antal Erik, framförallt under den sverkerska och den erikska ättens tid, men också Erik av Pommern. Men anledningen till att Erik tar nummer 14, det är för att det finns en påhittad regentlängd som han utgår ifrån, som går, jag tror det är ända tillbaka till om det är Noas barn som ska vara de första kungarna av Sverige eller något liknande. Men det är en påhittad sagokungslängd, och där ska det ha funnits 13 Erik, vilket gör att Erik då tar sig nummer 14. Erik betraktar de här kungafränderna, alltså de som varit nära allierade till hans pappa Gustav, som ett hot mot honom. Särskilt ätten Sture ser han som ett stort hot. Och det här kulminerar i maj 1967 i det som har kommit att kallas för Sturemorden. Och Sturemorden, det är en händelse där ett antal svenska adelsmän huggs ihjäl. Det är inte Erik själv som står för liksom de faktiska huggen. Det är inte han som hugger ihjäl de här, utan han är den som är direkt ansvarig. Bland annat så mördas Svante Sture, som då är, vad sa vi, ingift morbror till Katarina Stenbock. Hennes kusiner Nils och Erik Sture mördas, och hennes bror Abraham Stenbock mördas i samband med Sturemorden. Och det är ju vid det här tillfället som Erik sen förirrar sig ut i skogen och försvinner bort ett par dagar. Jag kommer prata mer om det. Jag kommer nog göra ett avsnitt som handlar specifikt om Sturemorden i samband med att vi kommer in på Erik den 14:s regentperiod. Katarina har ju nu sett nära anhöriga, både sin bror och sina kusiner, mördas 1567. Men det är ändå som änkedrottning hon som får i uppgift att medla mellan de anhöriga och kungen. Johan, alltså Eriks lillebror, son till Gustav och Margareta, fängslas bland annat på grund av hans giftermål med den polska prinsessan Katarina Jagiellonica och även för att han har slutit ett avtal där med den polska kungen. Därför också Katarina går in och medla för att få Johan fri. Hon ställer sig alltså på Johans sida i det här fallet. Hon försöker också se till att det blir en försoning mellan de här två trätande bröderna Erik och Johan. Så Katarina under den här perioden, 1560-talet, har väldigt tydligt en medlande roll mellan bröderna. Hon drar sig inte tillbaka som enkedrottning och låtsas som ingenting händer, utan hon har en aktiv roll i medlandet mellan bröderna. Katarina är också en av de få frälsepersoner som deltar på Eriks bröllop i samband med att han i juli 1568 gifter sig med Karin Månsdotter. Och det här giftermålet är ju en stor skandal och kanske den avgörande anledningen till att man avsätter Erik bara några månader därefter. Karin Månsdotter är ju en ofrälsekvinna som Erik absolut skulle kunna haft en relation till, som skulle kunna haft som en frilla. Det var ju inte alls ovanligt att man hade frillor, både före framförallt men också under ett äktenskap. Vi pratade om det en hel del när vi pratade om Christian Tyrann och hans relation med Dyveke. Så Erik skulle absolut ha kunnat gift sig med någon annan. Han hade ju bland annat planer på att gifta sig med drottning Elizabeth av England och Mary Stuart. Men de planerna grusades, så istället så gifte han sig med den ofrälse kvinnan Karin Månsdotter. Och det här var ju någonting som adeln i Sverige inte gillade. Det här leder till att Erik bara några månader efter giftermålet faktiskt avsätts. Vilket gör att den här idén som Gustav hade i samband med Västerås arvförening 1544, att tronen ska gå i arv från far till son till son till son, direkt bryts. Eftersom nu träder istället Johan in 1569 som ny svensk kung under namnet Johan den tredje. Och Johan kommer ju regera betydligt längre tid än vad brorsan Erik gjorde. Han regerar Sverige från 1569 fram till 1592. Och även under Johans regentperiod så har Katarina Stenbock en viktig roll att spela i den svenska politiken. Bland annat som enkedrottning så har hon ganska mycket pengar på grund av sina förläningar och sina gårdar som hon har. Så hon lånar ut pengar för att finansiera det svenska kriget mot Ryssland. Under Johan III:s regeringsperiod så pågår det som kommer att kallas det nordiska 25-årskriget. Katarina bidrar bland annat med spannmål till de svenska trupperna i Baltikum. Så här så spelar Katarina återigen en viktig roll i den svenska politiken trots att hon är enkedrottning. Efter, nu backar vi lite tillbaka till Gustav Vasas död 1560. I samband med att han dör, bland annat så ger han Strömsholms slott till enkedrottning Katarina. Det innebär att det är ett av de slott där Katarina kan befinna sig. Problemet med det här, den här gåvan som Gustav ger till Katarina, det är att det inte skrivs några papper på det här. Utan det är ett muntligt uttalat löfte att Katarina ska få Strömsholms slott. Och det är någonting som sen kommer väcka vissa problem. För Erik, när han blev kung, han skriver ner på papper att styvmamman Katarina ska få Strömsholms slott och sitta där som enkedrottning. Av kung Johan så får Katarina också Åland och Kastellholms slott. Hon äger också ett hus i Stockholm där hon vistas när hon befinner sig där. Problemet är ju den yngsta brodern i barnaskaran av Gustavs barn, nämligen Karl, som ska bli kung. Först hertig Karl, eller han är ju hertig Karl, som först blir riksföreståndare när Sigismund avsätts och sen blir kung under namnet Karl den nionde. Han vill ju få Strömsholms slott för han hävdar att det tillhör hans hertigdöme. Strömsholms slott ligger ju i närheten av Västerås, söder om Västerås, närmare Mälaren, skulle man kunna säga. Och Karl hävdar ju att Katarina har lurat till sig Strömsholms slott i samband med Gustav Vasas död, eftersom det här finns inte nedskrivet på papper, Gustav Vasas vilja. Johan däremot, som är brorsa till Karl, stöder Katarina. Och 1582 så bekräftar han hennes rätt till att äga Strömsholms slott. Och relationen mellan Karl och Katarina, alltså mellan stuvmamma och stuvson, är förbittrad. Hon har en betydligt bättre, eller hade en bättre relation till de äldre syskonen Johan och Erik än vad hon hade till Karl. Och just relationen till hertig Karl blir problematisk här i slutet på 1500-talet. För hertig Karl, hamnar ju i konflikt med kung Sigismund. Sigismund är ju son till Johan den tredje och i hans äktenskap med den polska prinsessan Katarina Jagiellonica som blir svensk drottning i och med att Johan blir kung. Och när Johan sen dör så blir ju då Sigismund kung av Sverige. Problemet med Sigismund, det är ju dels att han också är kung över Polen, vilket innebär att Polen och Sverige under Sigismunds regentperiod ingår i en personalunion, men framförallt att Sigismund är katolik. Och det här är ju någonting som många i Sverige, framförallt inom prästerskapet, ser som ett stort problem. Och hertig Karl använder ju det här som ett argument för att störta Sigismund, vilket han också kommer att göra 1599. För Katarinas del så innebär det här problemet som flera av familjemedlemmarna i Katarinas släkt, alltså många nära släktingar till henne, ställer sig på Sigismunds sida i samband med konflikten med hertig Karl. Och det innebär att många av hennes familjemedlemmar får betala ett högt personligt pris. Flera hamnar i fångenskap, många flyr landet, en hel del avrättas. Till och med bland annat i samband med Linköpings blodbad år 1600. Eftersom de då har valt kung Sigismunds sida. Och det är ju egentligen någonstans juridiskt det som var helt korrekt att göra i sammanhanget. Eftersom kung Sigismund var ju den rättmätiga kungen som son till den döde kung Johan den tredje. Men eftersom Karl är den som vinner så är det också då någonstans segraren som skriver historien. Också segraren som bestämmer vad man ska göra med dem som hamnade på fel sida. Och Katarina själv hamnar inte i något trubbel, utan hon använder Strömsholms slott, bland annat för sina systrar och för sina svägerskor och andra släktingar som på olika sätt drabbas av den här konflikten. Hon håller bröllop och begravningar för sina anhöriga ända fram till några år före sin egen död. Det är först egentligen i slutet av 1620 som hon drar sig tillbaka ifrån det offentliga. För 1620 så ska Gustav den andra Adolf gifta sig. Gustav den andra Adolf har ju blivit kung här 1612, 1613 eller vad det nu är. När hans pappa Karl den nionde dör. Gustav den andra Adolf ska gifta sig med Maria Eleonora av Brandenburg. Och det här giftermålet tackar Katarina nej till. Det här är ju ett år bara innan hon själv dör. Så av hälsoskäl, hon har blivit gammal och trött här 1620. Så av hälsoskäl så tackar hon nej till det här bröllopet. Och Maria Eleonora Brandenburg, det är ju den femte drottningen i Sverige sedan Katarina själv blev drottning. Så Katarina har ju genom sitt liv fått uppleva många svenska regenter och många svenska drottningar. Och när hon dör 1621 på Luciadagen så är hon 86 år gammal. Och det här är ju en oerhört aktningsvärd ålder för den här tiden, alltså på 1500-talet. Hon blev drottning 1552. Och under den tiden så har 6 Vasakungar suttit på tronen. Dels hennes egen make, Gustav Vasa, fram till sin död 1560. Erik den 14, den 2 år äldre styvsonen. När han avsattes så blev ju Johan den tredje kung. Efter honom så blev hans son Sigismund kung tills han avsattes av Karl. Och den 6, Gustav den andra Adolf, regerade fortfarande vid hennes död. Så Katarina Gustavsdotter Stenbock är ju en oerhört fascinerande person eftersom hon lever egentligen igenom hela Vasatiden. Hon är ju en av få personer med så nära anknytning till den svenska kungafamiljen som faktiskt får uppleva hela det här skeendet från slutet av Gustav Vasas regentperiod hela vägen fram till Gustav den andra Adolf. Där någonstans man ibland brukar säga att Vasatiden tar slut och stormaktstiden börjar. Det beror ju lite på hur man räknar eftersom Gustav den andra Adolf är ju definitivt en del av Vasaätten på så sätt att han är barnbarn till Gustav Vasa. Men ibland så brukar man ju räkna att stormaktstiden börjar med Gustav den andra Adolf eftersom han drar ner i Europa och krigar under 30-åriga kriget och så vidare. Men det, nu går vi händelserna väldigt mycket här i förväg eftersom det kommer vi prata om så småningom när vi kommer till Gustav den andra Adolf. Men Katarina Gustavsdotter Stenbock Svensk drottning 1552-1560. Men det är egentligen inte som drottning som hon är mest intressant, utan det är det som händer efter hon har suttit på tronen. Alltså när hennes make Gustav dör och hon ändå fortsätter att spela en oerhört viktig roll i den svenska politiken fram till sin död då 1621. Med det så säger jag tack för idag. Det är kul att ni lyssnar på podden. Vill ni stödja den så gå gärna in på Patreon och bli månadsgivare på 1, 3, 5, 10, 20 eller 40 dollar. Vill ni inte bli månadsgivare så går det bra att swisha en valfri summa till 123-261-46-18, och då swishar ni det till produktionsbolaget Reostat Media AB som gör den här podden. Podden finns också på sociala medier. Kungar och krig heter den på Instagram, Facebook och Twitter. Jag heter Mattias Axelsson, heter Maxelsson med ett S på Twitter. Ni får gärna skriva till podden på kungarochkrig@gmail.com, så hörs vi igen om en vecka. Då kommer ett Patreon-exklusivt avsnitt om Vadstena-bullret 1559. Ha det så bra tills dess. Ta hand om er. Hej!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.